Vi får väl stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium om intåget i Jerusalem, hämtat från Matteus evangeliet 21 kapitel. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade: vem är han? Och folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Jesus. Han var en nagel i ögat på makthavarna i huvudstaden, både de politiska makthavarna och den religiösa ledningen. Han hade känt av stämningen redan tidigare, fått känna av den ända in på sin egen kropp. Han visste att han hade anhängare, men han visste också att det fanns många som var emot honom. Ändå så bestämde han sig för att göra den här resan upp till huvudstaden, upp till fängslandet, till tortyren, till de falska anklagelserna, till domen, till avrättningen så småningom. Han visste att om han hade låtit bli och göra den sista resan, så hade han räddat sitt liv antagligen. Han hade kunnat få asyl i Berlin. Ni vet vem jag talar om. Alexej Navalny. Som säkert fler än jag tänkte att det är väldigt vad det finns paralleller till Jesus och hans vandring. Upp till Jerusalem, upp till huvudstaden, upp till det som väntar där. Och han visste, Jesus också, att både den politiska ledningen och den religiösa ledningen var emot honom. Och de gjorde allt för att få folket att vända sig mot honom. Ändå gör han den här resan. Han hade kunnat rädda sitt eget liv. Men han visste att han skulle bli avrättad där. Han visste också att han skulle bli levande igen på den tredje dagen. Det hade han berättat för sina närmaste, sina vänner. Men han skulle ändå dit. Det var där det skulle hända. Det var där den stora konflikten var. Människorna där, många i alla fall, de ville ju ha en stark ledare. En som kunde befria det ockuperade landet från ockupanterna. Befria Israel från romarna. Alltså en ledare som med vapen i hand och mäktig, en mäktig kung, skulle utföra detta. Det var förhoppningarna hos många, och Jesus visste ju att många skulle bli besvikna, för det var inte hans uppgift. Han skulle inte vara den ledaren, han skulle inte vara den kungen som skulle göra så. Men den typen av ledare som man förväntar sig, den ser vi på många ställen. Jag har ju sett genom historien, inte minst i den nutida historien, eller 1900-talshistorien med Hitler och Mussolini och Stalin och under vår livstid, flesta av oss i alla fall, under Jugoslavien, när Jugoslavien hade sitt krig och när många länder i arabländerna ville bli fria från ett ok, Libyen, Irak, och Iran, inget Irak, arabland, men Iran också, Afghanistan. Vi ser det överallt, att de ledarna som håller sig i makten, de gör det med hjälp av militär, med hjälp av vapen, med hjälp av en lagstiftning som de själva har styrt. Och så blir de mäktigare och mäktigare. Så blir de som Putin i Moskva, allt mer självhämtande, självförhärligande och till slut en envåldshärskare som styr med skräck, med vapen eller med hot om med våld eller med hot om våld. Tyvärr, vi lever ju inte i ett paradis. Vi gör inte det, utan här på jorden verkar det ju som. Just nu är känslan det att det är de som är beredda att ta till vapen som också bestämmer väldigt mycket. Det fanns en tid tidigare när Berlinmuren föll och så som optimismen spred sig. Att vi skulle kunna leva tillsammans, vi skulle kunna leva i fred. Men det har förändrats. Sen är det ju inte så. Ni har ju hört nyheterna där att till och med ryssarna kallar det som händer i Ukraina nu för krig. Är det 3 dagar sedan kanske som man första gången sa det? Innan var det förbjudet. Och jag läste någonstans eller hörde att de oppositionella i Ryssland, om inget annat fungerar så kan man i alla fall använda sig av humor. Så är det ofta när man inte har tillstånd att tillåta sig att göra eller protestera eller säga emot. Och sa de så här att när det gällde Leo Tolstojs stora roman Krig och fred, så kallade de den då för en militär specialövning och fred. Det var inte förbjudet. Nej, humor är viktig i det sammanhanget. Och när Putin attackerar Ukraina så tänkte han ju naturligtvis att vi är så starka så att de kommer att lägga sig platt, precis som Vitryssland eller Belarus har gjort. Men när det inte blev så, då hamnar ju saken i ett annat läge, och då har kriget pågått i 2 år. Ja, men 9 år om vi räknar in Krim-annekteringen också. Och det finns inget sätt för Putin att rädda sitt ansikte nu, utan vi vet inte hur länge han får vara kvar och hur länge som de slåss. Men han kan inte rädda sitt eget ansikte i alla fall. Navalny var ju ett hopp för många. Och frågan är ju, om vi ska ytterligare dra någon parallell till Jesus, nu lever inte Navalny länge, men hans kampglöd, hans idéer, tankar lever ju ändå vidare. Så kanske att hans död kan ha gjort att hoppet ändå, trots att det verkar vara ett stort misslyckande, skulle kunna växa till att bli något stort och viktigt så småningom. Jesus är ju definitivt inte som de här ledarna som kommer vapen, och det mina visar när han rider in i Jerusalem. Idag är det inte första advent. Första advent, då läser vi den här texten också. Då är det klang och jubel och det är fantastiskt när han kommer. Nu finns hela tiden det här mörkret i bakgrunden. Jesus hör ju hosianna-ropen, det gör han. Men jag tror att han är fantastiskt duktig på att känna in stämning också. Han känner och anar att där bakom finns det också de som är emot honom. Och så skulle det ju bli. Inom några dagar så skulle många som där ropade hosianna, bara för att andra ropade hosianna, inte hans närmaste lärjungar och vänner och sånt, de följde honom. Men de som ropade hosianna för att det lät fantastiskt, de skulle snart ropa korsfäst istället. Inom några dagar, det vet vi ju. Så Jesus, han utrustar sig inte med vapen. Han kommer inte in i Jerusalem med en militär runt omkring sig. Han kommer inte på en mäktig stridshäst eller sådär, utan han kommer enkelt. Han kommer inte som en kung, helt enkelt, utan han kommer på vår nivå. Ni som har suttit på någon åstad någon gång, ni vet att man sitter inte särskilt högt och sådär, utan man är i ögonhöjd med de människor som finns runt omkring. Och även där ligger en symbolik, tänker jag. Han kommer på vår nivå. Det som sedan händer, det verkar ju vara ett totalt misslyckande först. Det som händer på skärtorsdagsnatten och långfredagen. Alltså att de tar livet av dem och avrättar dem. Och det verkar ju vara över. Och det verkar ju så som att de som hör till honom, som är närmast, de har glömt bort det och sa att jag kommer tillbaka. Jag kommer att uppstå igen. Men de var helt förtvivlade såklart. När vi döptes, när du döptes, du som är döpt, då fick du korstecknet ritat. Kanske på din panna, på din mun och på ditt hjärta, eller ett stort korstecken. Och det där tecknet, tänker jag, det är så stort och viktigt. För det betyder att han går in i lidandet för dig. Han blir tillfångatagen, torterad i ditt ställe. Och han dör för dig. Han dör för mig. Och hans död, Jesu död, betyder ditt liv. Och dopet är då starten på den här vandringen. Vi pratade om vandringen innan, Ingvar. Vandring som är livslång. Även om den kan vara olika kort i tid för oss. Men det är en vandring som handlar om det eviga livet. Och det eviga livet består inte bara av några år här på jorden, utan snarare av något annat, något större, något som inte kan mäta i år och dagar. Den vandringen, den har vi fått påbörja. Och vi får löftet i dopet. Jag är med dig alla dagar, varje stund, hur livet än är, säger Jesus, till tidens slut, jag ända in i evigheten. Det är det Jesus ska vinna här under sin färd. Han fortsätter sin färd upp till Jerusalem. Han vet att för sin egen del, om man bara ska tänka på sig själv, då ska han vända av. Då har han inte gått dit, då har han låtit bli helt enkelt. Men det är inte hans uppgift. Han gör det för oss. Han vill dela allt i våra liv. Glädje, sorg, svårigheter. Och han kan göra det också idag. Även rent mänskligt så att säga, eftersom han har delat egentligen de flesta sidorna av människolivet. Han känner till också vad det är att vara övergiven. Han vet. Därför fortsätter han på kärlekens väg. Kärlekens väg till livet. Trots att han samtidigt som han hör hos Janna-ropen, hör han tisslandet och tasslandet där i bakgrunden. Men ändå, i valet, Jesus har ett val, i valet mellan att rädda sitt eget och ditt liv, så väljer han ditt. Avstå för att hjälpa andra. Det är det Jesus visar oss, ända in i döden. Och det är också uppmaningen till oss. Inte bara som när vi idag lämnar gåvan till Svenska kyrkan och fastighetssamlingen. Eller så. Utan det handlar om hela livet. Det absolut viktigaste, det är att vi står och följer med Jesus på kärlekens väg. Och då vet att slår vi följer med honom, då finns ju han där i vår sida hela tiden. Vad vi än möter. Vem vi än möter. Avstå för andras skull. För livets skull. Precis som Jesus. Jag ber. Tack Jesus för att du inte vek av från din svåra vandring. Du visste vad som väntade. Tack för att du finns med oss. Också när vi har svåra vandringar att göra det. Hjälp oss att hålla oss till dig och låta dig finnas där vid vår sida. Ge oss kraften att orka när saker och ting i livet är svåra, när det är svåra val att göra, när det är tufft. Men tack också att du finns där vid vår sida när livet är fantastiskt, när det händer saker som bara fyller oss med stor, stor glädje. Jag vill tacka dig för att du vill dela livets alla sidor med oss. Amen. När Jesus red in i Jerusalem så gjorde han det på ett, jag vill säga, då okungligt sätt. Utan kronan på huvudet, utan makt och för att imponera på människor. Men det ska vi sjunga om nu. För att du inte tog det gudomliga dig till en kvinna, vet vi vem du är. Psalm 38, det kommer att få tala med.